På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Hur menar du att du visste att de skulle släppa in 1-1 om det nu står ganska bra ut i den perioden?
Ja, men jag visste det eftersom jag tittade om matchen.
Jaha, den här du såg den i efterhand.
Ja, precis.
Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av Hemmaborgen, och Elena är frånvarande som ni hör, och då får jag kliva in här för andra gången nu.
Tack och lov.
Ja, tack och lov. Det var succé förra gången.
Ja, absolut.
Det kanske var mer succé när jag inte var med och ni fick prata om mina misstag istället, när jag var med på det sättet.
Ja, så kan det vara.
Som den fula ankungen, lite grann kan man säga.
Den där, vad säger de det egentligen?
Ja,
översättningen.
Ja, det var ju tokigt. Men jag tror ni hade roligare åt det än vad jag hade. För mig var det, innebörden var typ saksamma, så jag gjorde inte så stor grej av det. Men visst, det var lite roligt.
Det var roligt, kan jag köpa. Ja. Vi pratar om översättningen när Billy översatte dog till duck.
Ja, eller hörde fel. Det var ju inte att jag inte kunde vad djuren heter på engelska, utan jag hörde helt enkelt fel.
Ja.
Ska man väl kanske påpeka.
Så kan det. Om rätt ska vara rätt.
Om rätt ska
en
vara
vän
rätt.
Av ordning.
Ja, det är svårt att påstå att man är där efter just den fadäsen, men visst. Ja.
Ja.
Jag får kanske upprätta.
Jag tog ju en del av skulden också, eftersom att en anka skulle skälla bark, det var ju osannolikt. Vi borde
knäckt det direkt, hur som helst. Sedan dess har det spelats ny fotboll, och däremot så har det inte kommit någon ny seger, utan det har varit två tuffa smällar igen här för ÖSK, med först ett kryss mot Helsingborg och sen senast en förlust mot Utsikten nu. Vad säger vi efter de här dubbla smällarna?
Ja, först var det ju ett möte mot det förmodligen sämsta Helsingborg man har sett någonsin. Det var ju ett lag som kom till Örebro med 10 spelare på frånvarolistan och bara liksom sådär P19-spelare som de hade kontrakterat samma vecka på bänken i stort sett. Så det var ju en straffspark som ÖSK missade. Spelmässigt så var ju ÖSK det bättre laget under en lång, lång stund av matchen, men lyckades inte avgöra då. Så det var en missad möjlighet verkligen.
Mm. Och lite annat läge då här mot Utsikten, som jag istället då har gått som det bästa Utsikten någonsin kanske.
The Invincibles.
Ja, det börjar likna det nu i alla fall efter att de toppar serien här, och det var väl fjärde raka de tog nu och har vunnit 7 av 10 om jag minns rätt.
Bara en förlust, och det är väl en knapp förlust mot Gais.
Precis. Men där så började ganska bra återigen, men det räckte inte hela vägen då heller.
Nej, slutade med en ny förlust, och den här gången så, ja, det var ju, det går ju inte att säga något annat än att det var ju William Eskelinnes målvaktstavla i den andra halvleken som gjorde att, men det var ju också en väldigt olycklig, när jag tittade om matchen så tyckte jag att ÖSK får ju det här 1-0-ledningen tidigt i första halvlek. Och perioden efter där, och bara när man sitter och vet att de snart kommer släppa in 1-1, så känns det väldigt konstigt, för att då är ÖSK väldigt bra i den perioden. Man spelar med axlarna nere. Jag minns att precis strax innan så tappar ju Samuel Dahl, jag tror han slår bollen på en motståndare, och innan de hinner reagera så bara springer han tillbaka och springer mellan två Utsiktenspelare, tar bollen så här och tittar upp och slår en passning. ÖSK mådde ganska bra, och sen ska de gå till anfall. Noel Mildeskog slår en boll som missar sitt mål. Lucas Limon står väl lite på hälarna, men det är ju Mildeskogs dåliga passning. Och sen är det en skott och en styrning i mål.
Hur menar du att du visste att de skulle släppa in 1-1 om, om det nu såg ganska bra ut i den perioden.
Ja, men jag visste det eftersom jag tittade om matchen.
Jaha, när du såg den i efterhand.
Ja, precis. Nej, då visste jag inte.
Nej, men jag, annars brukar det vara i de perioderna när man är lite tillbakatryckt, alltså, som man brukar känna på sig att målen kommer. Men nu kanske det till och med är när man vet att ÖSK leder, då kommer de släppa in ett mål också.
Så kan absolut vara känslan. Men den här gången var det på grund av att jag såg matchen i efterhand. Okay. Hade sett den för första gången. Ja.
Men i alla fall, vi tittar lite framåt här också då. Det är två matcher kvar nu på vårsäsongen och kunna rädda den här våren, eftersom att man nu är på negativ kvalplats. Och det är först Gävle och därefter Gais. Det känns ju som väldigt viktiga matcher att få med sig någonting härifrån med tanke på vart man ligger.
Ja, om man ska stanna lite kvar i den andra i utsikt om matchen då, så kändes det lite grann som ÖSK-säsongen bytte ansikte igår. Då var tillbaka den här iskalla handen på axeln som knackar. ÖSK blev ett bottenlag på Hisingen. Mm. Jag har inte riktigt känt att de har varit det. De låg ju på kvalplats redan innan. Men det var först igår i min värld som ÖSK blev ett bottenlag.
Jag har också haft en känsla från första början, så tänkte man, ja men nu, de har ju fortfarande chansen här att repa sig efter några par matcher där som var mållösa till en början och ändå var med i racet högt upp. Sen börjar man känna efter några förluster där och så att, ja men nu några vinster så är man i alla fall snabbt uppe i mitten av tabellen och sådär. Men nu efter den här förlusten som du säger så känns det som helt plötsligt att nu är det ju liksom kampen för att börja hålla sig kvar som börjar just redan nu egentligen på ett sätt. Sen så kan man såklart, det är jämnt så man kan ju klättra upp högre, men just nu är det ju en kamp för att liksom klättra upp och få lite fast mark under fötterna igen.
Ja, det kan inte finnas någon annan prioritet. Det är att man ska rädda skinnet just nu. Mm. Och då återigen så blir ju de här två matcherna extremt viktiga. Mm. Och det känns ju lite grann som att den här hemmamatchen mot Gävle, det är en riktig skräckmatch för ÖSK, är det inte det?
Ja, men det är ju så mycket på spel i den matchen, för om man ser till den andra mot Gais så är det ju snarare som, ja, där får man vara nöjd om man får en poäng mot Gais nästan. Mm. Mm. Så att det är ju verkligen den här Gävle-matchen också som, och då är det här mentala, kan man lägga allt som har varit bakom sig och prestera, det har inte... Man har inte sett den sidan så många gånger.
Nej, och historiskt har det också varit ganska svårt. Det är få gånger ÖSK har varit det där laget som kan trycka ner ett sämre lag när man är tvungen att göra det. Mm. Det brukar inte ÖSK, det är inte ÖSKs paradgren. Det är ju nästan känns det som att det är, den här Gais-matchen kanske funkar nästan lite bättre i ett ÖSK-psyke. Man kan åka ner utan någon större press mot ett topplag då inom citationstecken, även om det tar emot att säga det, så är ju Gais en annan stratosfär än vad ÖSK är just nu. Mm. Men däremot så finns det ju faktiskt den matchen som spelas ikväll, vi spelar det här på torsdagen. Så ikväll så är det Göteborgs derby. Och det kan ju påverka Gais hur de kommer till nästa omgång.
Verkligen. Ja, och utöver det så tänkte vi att vi går vidare med första matchen här som var mot Helsingborg, av de vi pratar om nu då. Så gjorde Valgeir Valgeirsson ett mål. Hans första var i ÖSK-tröjan.
Mm. Han gjorde något mål förra året också.
Första för säsongen i alla fall. Ja. Sen var han inte riktigt lika delaktig på plan nu mot Utsikten, men det var ändå någonting med honom som hände som du ska berätta om här.
Ja, precis. Först och främst var det ju nästan lite pandemikänsla över matchen mot Utsikten, eftersom den spelades i stort sett inför tomma läktare. ÖSK-publiken var där och gjorde ett riktigt bra jobb. Men direkt efter slutsignalen, jag tar upp det här med pandemin för att det blir lite så här som att man kan delge någonting som ingen har sett. Och till viss del är det ju sant eftersom det var så få som var där. Efter matchen är slut så då deppar ju alla ÖSK-are. Men Valgeir, de är ju framme vid klacken också och tackar ganska länge. Och sen så ser jag att Valgeir springer iväg åt ett annat håll. Lite senare står jag nere i korridoren och väntar på att göra intervjuer. Och då så ser jag, jag har ju berättat om den här proceduren när Christian Järdler springer ut och in ur omklädningsrummet för att kunna ha ett matchsnack. Förra gången var det ju att det var några avbytare som skulle jogga ner. Nu var det att Valger Valgersson var spårlöst försvunnen. Och förra gången när jag rapporterade om det här, då var det nog att då hade jag ÖSK vunnit hemma, så då var det liksom, det var så här, blev nästan lite konstigt att segersången blev lite så här burkad liksom. Nu var det ju att Järdler var ju väldigt upprörd efter matchen och ville nog dra igång det här matchsnacket ganska snabbt och helt enkelt, ja, jag vet inte, men läsa lusen lite av spelarna. Jag tror det, för så upprörd var han. Men då var ju inte alla där, så jag tror att, jag kan inte säga 100%, men jag tror att han stod väl och pratade där och hade relativt trevligt då, medans, och stod kanske bakom någon reklamskylt eller något liknande, för så Järdler såg inte honom på tre gånger när han var ute och letade efter honom och blev rödare och rödare i ansiktet, kan man säga. Till slut så kom ju Valgeir in då. Jag kan inte säga att det, ja, jag vet inte hur det togs emot av Järdler faktiskt.
Ja. Han fick köra med laget först då, innan Valger kom till slut.
Nej, han väntade.
Han väntade ändå.
Han gick in i omklädningsrummet, kom ut alldeles strax lite argare. Gick in, kom ut igen lite argare och sen till slut kom Valger. Var han återfunnen i islänningen?
Man tänker att på ett sätt så hinner minuterna gå där efter matchen, att ilskan efter förlusten. Han vill ta det så snabbt som möjligt, så att han verkligen har den här energin kvar och liksom trycka till laget lite grann. Om det nu var det han ville göra, vilket du upplevde. Men på ett sätt så byggdes den istället på av Valgers mystiska försvinnande.
Ja. Ja, han var definitivt arg när jag pratade med honom 10 minuter senare, Christian Järdler. Så arg har jag faktiskt aldrig sett honom.
Nej, men det är nog att det är ett litet mönster där som han har varit inne på i intervjuerna här, med att man har tappat poäng och det här lite stundtals energilösa anfallsspelet. Ett annan grej som har börjat upprepa sig lite grann är ju att det känns som att laget börjar matcher helt okej, men efter en timme ungefär någonstans så sista halvtimmen, där har man varit det sämre laget i ganska många matcher i rad nu.
Mm, exakt. Jag tror Discovery tog upp det under matchen och berättade att ÖSK har bara gjort ett mål efter 60:e minuten.
Mm.
Då tittade jag på det där och det visar sig att ÖSK är alltså sämst om man räknar bara det som händer efter 60:e minuten. Då är man sämst i Superettan. I och för sig, marginalen är ju ganska liten eftersom då de är väldigt nära det, att vara det även över 90 minuter. Ja. Men det är ändå lite, ja, det är ändå påfallande att ÖSK är alltså allra, allra sämst när det gäller då de sista, vad blir det, 30 minuterna.
Mm.
Då har man inte, skulle man bara mäta, det blir lite speciellt sätt att mäta, det är ju bara mål då som, så de har 0 vinster, 3 oavgjorda och 3 förluster. Jämföra med till exempel Östersund då, som på 7 matcher har fixat 4 segrar och 3 oavgjorda och inga förluster på, exakt. Det blir lite märkligt sätt. Det är ju inte så att man vinner en match bara på de sista 20 minuterna. Men om matchen skulle spelas över 20 minuter, då är det vi pratar om.
Det som jag tycker är intressant i det är ju på ett sätt att, som du säger, ja, det är inte så stor marginal från att vara tredje sämst över 90 till att vara sämst över de sista 30. Men samtidigt så har ju då ÖSK efter en timmes spel i många matcher legat under eller haft oavgjort. Det är inte många av de matcherna man har haft ledningen och sen tappat. Nej. Kanske. Utan det är ju den här slutforceringen som man ändå har haft chans och liksom gå för i många matcher. Att den har ju inte gett i stort sett någonting.
Nej. Precis, de har gjort ett mål, det var ju David Segers tilläggstid och som också gav en seger då, på 3 poäng borta mot Skövde. Och sen har man då släppt in 4 under den perioden och det är ju, det är inte bra siffror. Det blir ju också lite speciellt eftersom man under hela vintern, man gjorde den här utvärderingen och konstaterade att laget var för dåligt tränat. Man la ner väldigt mycket kraft på att just träna upp lagets styrka. och uthållighet. Och sen får man då ändå känslan av att bensinen är slut efter en timme.
Mm. Och då känns inte pressen lika intensiv närvarande hela tiden som under vintern heller på något sätt. Att då kunde man köpa att bensinen tog slut i vissa matcher eftersom att man satte press i stort sett i varenda situation.
Exakt.
Det gör man ju inte nu, även om det fortfarande är en grej man jobbar med, så är det ju, ja, det känns inte som att den är lika frekvent, vilket i så fall hade kunnat svara lite för varför bensinen tar slut.
Mm. Nej, jag har ju känslan av att lite senaste matcherna att laget har blivit lite förvirrat av många byten på slutet. Man har svårt att hitta en form efter byten.
Mm.
Igår så får man ju säga att det blev väldigt förvirrat med det här bytet på när Adifisic först byts in och sen 23 minuter senare byts ut. Christian Jädler förklarade det med att han trodde att det sätt de skulle göra att det här sista målet, det var på en spelvändning. Och då ville han ha in Malik och ha kvar Jake.
Mm.
Men det är en lite ihålig förklaring ändå, kan jag tycka. 23 minuter var så dramatiskt skillnad 23 minuter innan. Det gav ett märkligt intryck, tyckte jag.
Mm.
När Adi då helt plötsligt får gå ut. Han gjorde ju inget lyckat inhopp, det kan man ju verkligen inte säga. Men det tyder ju inte på någon stabilitet.
Nej, det är ju sådana där, just att bli något utbytt, det är ju, för en del är det ju knäckande. Så det återstår ju att se lite hur Adi tar den grejen också.
Mm, ja, på träning tycker jag att han har sett ut att lyfta efter det här målet han gjorde mot Landskrona. Och nu kan man väl säga att han riskerar att komma ner på jorden igen.
Mm. Mm. Och i övrigt då, vi tänkte försöka pinpointa någonting här. Nu har vi varit inne på några grejer som inte har fungerat. Vad ska vi liksom koka ner det här i? Om vi ska välja en sak som inte fungerar, vad är problemet? Varför vinner de inte matcher?
Ja, precis. Har du något?
Du får börja, tycker jag.
Jag kan börja.
Ja.
Det finns ju flera olika problem. Nu ska jag inte dra massa, för då kanske jag snor din.
Mm.
Jag kanske snor din ändå eftersom vi inte har snackat igen.
Nej.
Men jag tycker att ÖSKs svaghet på det centrala mittfältet är det som är det stora problemet. För det sprider sig över hela planen. Och kan man inte dominera den centrala delen av fotbollsplanen, då har man ju ett stort problem. Inför säsongen så valde Jäller att ändra och dra ner två sexor för att ha ett skydd framför backlinjen och då ha möjlighet att ha en offensiv, i övrigt offensiv uppställning. Jag tycker att det har nästan blivit för mycket fokus på anfall längs kanterna och ÖSK har absolut ingen förmåga alls att ta sig igenom på mitten och bli gång på gång ganska dominerad av motståndarnas centrala mittfält. Det finns en del i problemet är ju förstås de här skadorna som har varit på de centrala mittfältarna som Sebastian Krona, Lucas Limon, Kevin Walker kan inte spela, han har ju spelat faktiskt beundransvärt mycket får jag säga, men han kan inte spela hela tiden. Och
Seger har varit sjuk till och från.
David Seger har varit sjuk och Seger är väl också en stor del av problemet, kan jag tycka. När de här skadorna kommer, då får David Seger spela sexa. Och nu, jag skulle säga att det är fel position som David Seger spelar på. Och han har nu spelat egentligen i fel position i över ett år.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Han spelade i stort sett hela förra säsongen som defensiv mittfältare. Han är en offensivare mittfältare, en åtta, kanske en tia.
Mm.
Han har mycket att bevisa även i de rollerna, tycker jag. Men det är trots allt så att han har fått ryckt in och vikarierar nu i stort sett i en och en halv säsong. på fel position. Mm. Och här måste jag inte mannen att liksom lösa deras taktiska problem. Det är verkligen ödmjukt påpeka. Men det är ju absolut ett område där ÖSK måste hitta en lösning. Man måste ju ändra någonting för att man kanske blir flera folk där inne. För att just nu så blir de blir övermannade där.
Och jag är inne på det också lite grann med, alltså ordet balans på mittfältet brukar man ju prata om. Och där känns det som att ÖSK inte hittar rätt hur de än skruvar på både vilka spelare som har de här positionerna på centralt mittfält och även vilka de är, alltså vilka spelare det är som spelar. Att till exempel mot Landskrona så ändrade Järdler formationen på mittfältet efter halva första halvlek när man kände att verkligen Landskrona, de är helt opressade på centralt mittfält, kan bara slå in bollar bakom hela tiden, skruvar om, det blir kanske, ja, till viss del bättre defensivt. De släppte in målen efter det och så, men de kanske fick lite bättre kontroll på just i pressspelet. Men samtidigt så då tappar man det, någon slags offensivt spel av det. Så det blir liksom den balansen där mellan offensiv och defensiv får man inte ihop, oavsett om det handlar om att man spelar med 2 tior och 2 lite mer sittande, eller om man spelar med 3 lite mer sittande bakom 2 mer renodlade anfallare. Det känns som att ja, det är väldigt svårt att få liksom något slags balans på det hela.
Mm, mm. Och då kan det ju vara så att det är spelarna som inte är tillräckligt bra. Mm. Så kan det ju vara att man hela tiden möter övermäktigt motstånd. Mm. Och både taktiskt och faktiskt truppmässigt så tror jag att ÖSK måste titta på det här under sommaren.
Mm.
Taktiskt måste man titta på det till på söndag, tycker jag. Men jag får ju bara signaler att ÖSK inte har någonting att göra under sommarfönstret. Det finns liksom ingenting. De har ju lagt en minusbudget på 4 miljoner. Kan inte dra mera minus än så.
Nej.
Så och även om man har höjt publiksnittet med nästan 1000 personer per match, så handlar det mycket om gratisbiljetter som gör att man har tappat även på publik.
Mm.
Så det, men där handlar det om att det kan ju vara ett så akut läge att man faktiskt måste hämta in någonting under sommaren ändå.
Mm.
För att nu börjar det ligga mycket i vågskålarna. Krisen är här och knackar på.
Mm. Ja, den enda som jag skulle kunna lyfta fram där just i mittfältsdiskussionen tycker jag är Adam Bark, som jag tycker ändå börjar hitta in i säsongen och sin roll i det här laget och i Superettan. De senaste matcherna tycker jag ändå att han är den som visar lite att han börjar hitta sin plats av dem som spelar på den där positionen.
Mm, absolut. Men han är ju samtidigt en lite offensivare.
Absolut.
Jag tror att problemet är lite längre ner. Men du har helt rätt i att Adam Bark är rolig att se nu.
Mm.
Lite medflyt så skulle han ha kunnat satt någon av de här distansskotten. Han hade ju en bra chans mot Helsingborg också. Och fräsande skott ett par matcher i rad, men även i spelet då är han riktigt duktig.
Mm.
Och det är väldigt kul att se.
Sen om jag ska gå in på, jag var ju lite inne på samma grej här egentligen, men om jag ska ta upp någonting annat så är det väl fortfarande någonting kring offensiven som inte klickar. Och det har väl lite sin grund kanske i det här också, att från mittfältet och framåt så hittar man inte de vägarna du var inne på. Man hittar sällan fram centralt, och de här som ska ligga som lite mer tior eller släpande anfallare, det är sällan de får de här ytorna att jobba på. Och det är ju någonting i det gör ju att man inte kommer fram till tillräckligt mycket heta målchanser också. Och Järdler är väl inne på att han inte ser den här attackviljan i boxen och det här. Det är något som inte saknas i sista tredjedelen helt enkelt. Och då har man ändå Noel Milletskog som känns ju som en vass målskytt när han får chansen. Men han får ju inte de lägena som man vill att han ska få utifrån lagets perspektiv.
Får han lägena som han vill ha, då kommer han göra målen. Mm. Det är jag helt säker på. Men de spelar sig fram till lägen alldeles för sällan. Mm. Man kan ju säga att de skapar chanser i alla matcher. Ja, det gör man. Men det krävs ju många fler målchanser för att vara säker på att göra mål.
Och bättre målchanser.
Ja, det betyder ju inte att man bara för att man skapar 4-5 lägen i en match betyder inte det att det blir mål per automatik. Nej. Jag hörde att Gais har ju haft, de har ju 2 matcher utan seger nu på slutet och har haft 45 skott på de matcherna, 2 matcherna. Så, så det är ingen garanti. Liksom. Man måste ha många målchanser för att vara säker på att göra mål. Och ÖSK skapar alldeles för lite.
Mm.
Sen kanske vi måste också ta upp det här. Det var brann ju i kommentarsfältet igår gällande William Eskelin.
Aha.
Efter hans, ja, folk var arga egentligen på båda ingripandena. Både vid 1-0 och, eller 1-1 och vid 2-1.
Mm, mm.
Och det är ju bara att konstatera att det var ju för svaga insatser.
Mm.
Speciellt då vid 2-1-målet.
Det är ju en ren tavla.
Det är första är
mer än, mer, alltså vad ska man säga? Jag tycker väl fortfarande också att han ska ju kunna nå den. Men man kan inte säga att det är 100% att det är hans fel heller kanske.
Nej, det som är gemensamt med båda det är att det är inte speciellt hårda skott och de kommer långt utifrån.
Mm.
Christian Järle, jag vet inte om han uttryckte det så att han såg ju inte ens det andra målet. För nej, men när det skottet kom och jag såg hur löst det var så då tittade jag bara på vad vi skulle kasta ut bollen. Och sen tittade jag tillbaka och då stod någon och petade in den i öppet mål.
Ja.
Eller öppet mål. Den gick ju också under. Ja. Så ja, sen är det frågan då, är det då William Eskelin så dålig som kommentarsfältet och många säger? Det är jag inte alls så säker på. Jag vet inte hur du ser. Jag har ju liksom lagt min i Eskelinnen-hatten om man säger så. Jag är väl riktigt ganska bränd i den här frågan. Så kan man väl säga. Jag tror ju och står fast vid det att jag tror William Eskelinnen är tillräckligt bra för att stå i ett välfungerande ÖSK-lag i Superettan. Det tror jag.
Det tror jag med. Jag tror inte att om man ska slåss här i botten hela tiden så tror jag inte att det är liksom, kan man lasta Eskelinnen för det. Utan sen så just den här matchen, det är klart, det är ju lätt att säga att det var ju på grund av honom som de tappade poäng, om man ser till målen i alla fall. Sen vet man ju aldrig vad som hade hänt annars, men han har ju också hållit, vad är det 4 nollor?
4 av 10 nollor, ja, har han.
Och det är ju inte dåligt heller, men däremot så tror jag, och jag förstår det till viss del också supportrar som att det blir svårare att acceptera när målvakt gör ett misstag när man kanske har haft en, ja vad ska man säga, utstrålningen eller uttalanden som William har haft liksom mot att sätta höga krav på laget och sen så gör man så här själv. Att det blir svårt för folk att köpa att han då kastar bort 2 poäng. Eller 1 poäng blir det ju i det här fallet. Jag tror att det är mycket där som krockar också.
Eller 3 om man lastar honom för båda.
Ja, precis.
Nej, precis. Ja, det är ju en liten känsla av att den här hårda kritikstormen sammanfaller lite med det du nämner, de här uttalandena han gjorde. Och det tycker jag är, jag tycker att ÖSK ska vara en klubb med högt i tak där man ska kunna säga saker. Men folk har tydligen blivit väldigt provocerade av det. Och sen säger jag inte att, jag menar, de många, de allra flesta, kanske alla, vad vet jag, som kommer med kritik mot William Eskelin gör det säkert på grund av hans målvaktskunskaper. Det säger jag inte.
Ja, och sen direkt efter en ny förlust också. Alltså att det är då de här kommentarerna kommer in också i den mängden. Att det är ju också en reaktion på att man är ilsken just för att laget har förlorat.
Men skillnaden är ju att förra året förlorade ÖSK massa matcher också. Men då var det någon annan som skulle kölhalas. Då var ju oftast William Eskelinen inte i någon kritikerstorm. Nu är han det. Då kan ju vara på grund av att han är en av de mer rutinerade spelarna. Intressant också. Järlev gav ju inte något. Jag frågade honom om han hade förtroende för William Eskelinen och han gav inte egentligen det förtroendet. Han gav det bara i retrospektiv. Liksom han sa att hittills har det är bästa målvakten som ska spela och hittills har William Eskelinen varit det. Och då ska han ha spelat också. Men han sa ingenting om egentligen Gävle på söndag. Så helt orimligt att det är Amar Dzeljan som står, då är det ju inte. Vi får se, det blir lite spännande att se faktiskt.
Ja, men jag tror ändå att det blir Eskelin i just en sån här viktig match. Det hade varit riktigt tufft att byta målvakt till ett så oprövat kort i en match som man i princip måste vinna. Så jag tror inte på det, men ja, det är ju inte omöjligt som du säger. Och sen framförallt om det går dåligt här, då till Gais-matchen kanske man har lite mer ingenting att förlora känsla, och då kanske det är lättare. Jag tror just till Gävle-matchen att det blir svårt att våga göra det bytet.
Min bedömning är att Amar Dzeljan är lika bra som Daniel Strindholm. Men jag tror att hade Daniel Strindholm varit hel eftersom han stod matcher i höstas, då hade det nog varit lättare att göra målvaktsbytet.
Yes, vi ska röra oss lite bort, eller delvis bort från A-laget. Det kanske kommer kopplas samman lite här också nu, men det är ganska nyss som sen vi spelar in här nu som ÖSK presenterade en ny satsning på akademin, och spontana reaktionen på det, Fredrik?
Ja, att det är intressant att se att de satsar på ekonomin, eller akademin. Det är intressant att se att de satsar på akademin. Just i det här läget kan man väl säga. Man kan säga att det brinner i Superettan, och då väljer man att satsa långsiktigt på en akademi som kanske ger utdelning om ett par, tre, kanske fyra år. Det är modigt och säkert klokt. Det kanske sticker i ögonen på några som vill hellre ha en ny centerforward. Men det är viktigt. ÖSK har ju halkat efter. Man har tappat, man är ju nere på, ja, det är svårt att jämföra med tidigare, men nu är man ju nere på två stjärnor i certifieringen, och Malmö har ju sju, men mer viktigt då så har ju Landskrona, VSK, Öster och GIF Sundsvall har ju fyra. De andra tidigare jag berättade om var tre. Så de har ett mera, och kanske allra viktigast så är ju länsrivalen Degerfors har ju tre också.
Mm.
Så Degerfors akademi rankas ju högre. Och det har ju gjort också att flera spelare har gått ifrån ÖSKs akademi till Degerfors akademi. Det påverkar säkert. En av dem är ju den här Dipievre.
Ja, Dipievre i Lunga.
Ja.
Och hans bror, men det är ju Dipievre som är,
ja, precis,
uppflyttad i A-laget.
Som ju har debuterat i Allsvenskan i år och ses som en jättestor talang. Så Degerfors gör ju bra saker i akademin. Och ÖSK måste ju helt enkelt hänga med där för att inte bli utklassade. Och då är ju det här ett steg i rätt riktning. Jonas Lindegren säger ju att det här handlar om nya pengar, och det var inga pengar som skulle ha funnits tillgängliga för någon annan satsning på, som handlar mer om just nu då. Så det är helt rätt. ÖSK måste ha heltidsanställda tränare. Och ja, överhuvudtaget så är svenska akademierna väldigt... Jag vet att de åker på de här studiebesöken till Norge och Danmark. Och där kan det ju vara så att man har tvåsiffrigt, kanske 20 personer som anställda bara i akademin. Man satsar jättehårt på det, och det är ett eftersatt område i hela Sverige, men speciellt i ÖSK.
Mm. Ja, och på ett sätt blir det väl också viktigare ju större avstånden blir mellan fotbollsklubbar i Europa, och liksom de största drar iväg ännu mer hela tiden, att faktiskt bygga våra svenska klubbar på unga talanger blir ju bara tydligare och tydligare att det är den vägen som man måste gå.
Ja, precis. Och ja, ÖSK har ju, de har ju saker som de gör bra i den där akademin. De har ju lag i alla, i högsta serien då, i alla årskullar, tre årskullar. De är nykomlingar i Allsvenskan i år. Och sen kan man ju se på truppen också att de har flera spelare som har gått genom akademin.
Mm.
Men det där måste bli bättre. För en av de stora sakerna är ju att ÖSK inte har gjort den där stora försäljningen som alla klubbar drömmer om, som ska lyfta ekonomin till någon ny nivå.
Mm.
Och det gör man ju inte på en natt, och även om man skulle få fram någon som är extremt bra så kommer ju inte ÖSK heller sälja en spelare direkt liksom för 50 miljoner kronor. Mm. Det här är en stege som man måste klättra på, tror jag. Så där man bygger ett rykte om sig, om att man är duktig på att ta fram talanger. Så det är ett väldigt långsiktigt arbete.
Det är ju, och därför blir ju det intressant just i förhållande till A-laget med. Att där behöver man ju en trygg grund att de ska, A-laget ska finnas i åtminstone Superettan för att akademin verkligen ska få ro att kunna arbeta under den här långa perioden. Så det blir ju oerhört intressant att se, beroende på vart ÖSK befinner sig senare i år, hur man tänker helt enkelt kring långsiktighet överlag och framförallt kring A-laget då, som ju behöver kortsiktiga lösningar för att klättra, medan akademin behöver lugn och ro för att kunna gro på tid, som du säger.
Ska man lyfta fram en positiv, alltså inom citationstecken positiv sak med att ligga i Superettan, det är just möjligheten att kunna spela in yngre spelare och då på sikt bygga ett starkt lag med kanske lokal prägel. Den möjligheten, den är svår, för att är man för bra då blir man ju sönderköpt. Men den möjligheten finns.
Men det är väl också den vägen man har försökt lite grann i alla fall. Sen kanske det går att ta den ytterligare kliv och göra det ännu tydligare. Men visst har man ju föryngrat startelvan ganska betydligt till den här säsongen.
Absolut, det är en klart mål med säsongen. Det är att ha en yngre startelva, och det har man ju också.
Vi pratade lite om Gävle här tidigare. Det är ju de som väntar nu till helgen. Och ja, du beskriver det här som ÖSKs värsta skräck. Vad menar du med det?
Jag gick in och tittade på, och det här är ju någonting som många ÖSK-are vet, att ÖSKs värsta skräck spelade ju Gävle där på början av 2000-talet. Han hette ju Jonas Lanto och hade ju en förmåga att alltid göra mål mot ÖSK. Han har ju gjort då, vad jag förstår, han har gjort 7 mål mot ÖSK på 18 matcher. Och det är alltså, han gjorde ju inte 20 mål per säsong, Jonas Lantos.
Yttermittfältare.
Ja, precis. Så han gjorde, det här är 20% av hela hans karriärsmål som kom mot ÖSK.
Ja.
Det är helt
ja, vansinnigt. Det är faktiskt otroligt.
Ja, så han verkar ju där, jag vet inte, 2007 var sist. Nej, det var första gången. Sista gången är 2016 tror jag. Och sen har inte ÖSK mött Gävle. Jag vet inte hur länge Jonas Lanto terroriserade allsvenska fotbollsarenor. Men han hängde i ett tag.
Ja, men nu har han väl ändå lagt skorna på hyllan helt och hållet också.
Ja, jag hoppas att han inte dyker upp på söndag.
Nej, det kan bara betyda en sak. Helt
det blir
enkelt
tårar.
Ja, och ja, det är ju en gammal Gävle-profil, Jonas Lanto då, och nu tänkte vi rikta blickarna mot en ÖSK-profil istället, och det är ju punkten vad hände med honom. Ska du dra eller ska jag dra?
Jag har aldrig fått dra.
Har du aldrig fått dra?
Jag har aldrig fått dra.
Elena är stenhård. Ja. Jag är lite snällare faktiskt, ja. Så att jag låter dig få plocka upp ett namn.
Senast så drog hon ju dåligt namn, ska man inte säga, men det var Gustav Lejon.
Ja, då får du visa nu hur man gör för att
dra. Innan dess har vi haft magiska namn.
Ja.
Utan undantag, magiska namn. Ja. Jag har dragit ett namn här. Ja. Den är kvar i påsen fortfarande, men nu drar jag upp den. Och det här var ju väldigt nära Gustav Lejon klass får man säga.
Aha.
Ja.
Det var nog första gången och sista som du fick dra en lapp då,
ja,
helt enkelt.
Det blev en flopp. Det är en spelare som inte har spelat i en tävlingsmatch för ÖSK.
Aha.
Ja. Joel Andersson Segerlind.
Jaha. Ja.
Mm. Ja, men då ska ju du fråga var han kommer ifrån och var han är.
Då ska jag fråga var kommer han ifrån och var är han?
Ja, precis. Det är ju ganska lätt i det här fallet. Joel Andersson Segerlind är ju en ÖSK-are från början. Och jag tror han gjorde ett par säsonger. Det var väl någonting att deras årskull ville satsa. Och då spelar man ett par säsonger i Sturehov. Och sen kommer man tillbaka till ÖSK. Det som är lite anmärkningsvärt är ju att han tillhör samma generation som Niklas Bergmark, Noel Milleskog och och den här, vad heter han, Jonathan Jonsson, som alla fick A-lagskontrakt. Och med, ja, vi pratade om akademin tidigare, det är ju, om det vore så att ÖSK skulle dra fram fyra spelare i varje årskull, då skulle det ju vara extremt. Och då två stycken som kan etablera sig i A-laget också. Han spelade bara en halv säsong under A-lagskontrakt. En mittfältare med en bra tillslag på bollen. Vi hade ju en fabless för att göra snygga mål i internmatcher.
Ja, och även sådana här försäsongsmatcher, va, kunde han stänga dit någon mot lite sämre motståndare, mötte något division 1-lag med lite B-uppställning, tror jag också han har stängt dit någon
gjorde mål på. Var det inte han som gjorde målet för ÖSK mot Degerfors? I en sån där när de möttes första träningsmatch.
Det kan det ha varit.
Ja, som typ 2021 eller 2020.
Ja.
2020 kanske till och med. När de hade roterat in, de kanske spelade tre halvlekar. Och sen var det juniorer sista om halvleken. Och då gjorde Joel Andersson Segelind mål, har jag för mig.
Mm. Ja, det var inte ett tråkigt division 1-lag som jag hade minnet av. Men...
lite sämre motstånd.
Ja. Ja. På den tiden var det... fortfarande
lite,
där, va?
Lite sämre motstånd kanske. Det var, då kanske de var i Superettan. Ja, nu är han i Karlslund.
Ja, sen i fjol då.
Ja, hur går det för honom?
Han spelar ju, men han väntar ju fortfarande på sitt första seniormål, vad det ser ut som när jag går in här och kikar. Men han har spelat från start de 9 första matcherna här för Karlslund, verkar det som.
Det är en fin spelartyp.
Första matchen missade han, sen spelade han 8 från start.
Ja, det är en fin spelartyp den här. En central mittfältare med en fin passningsfot och ett hårt skott.
Mm.
Det ser man ju inte nej till.
Nej. Särskilt inte i Karlslund, där tror jag ändå att han är... Den nivån tror jag ändå att han håller ganska bra.
Mm.
Sen får vi se om han kan ta sig upp någonting, men det känns som en division 1-spelare ungefär.
Ja, kanske. Precis, han är ju bara 21 så vi kanske inte ska skriva av honom helt.
Nej.
Men jag håller nog med att upp till division 1, om man etablerar sig riktigt, Karlslund är ju i division 2, så kan han etablera sig där som en nyckelspelare, så kan han kanske då följa med förhoppningsvis Karlslund upp i ettan igen.
Precis, ja, det var ju sista programpunkten här för det här avsnittet. Ja, har du någon sista reflektion du vill spotta ur dig, eller ska vi tacka för den här gången?
Får tacka Billy Hammer för inhoppet.
Ja, det var... Jag kanske inte gick in och avgjorde matchen i 90:e minuten, men ja, jag tror inte vi släppte in baklängesmålet heller, förhoppningsvis.
Du höll längre än 60 minuter.
Ja.
Säger jag efter 45.
Ja, en halvlek.
Ja.
Ja, men vi säger så, och så hoppas vi att ni lyssnar vidare på Hemmaborgen framöver också. Tack för idag.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.